I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hej och hjärtligt välkomna till Elbilsveckan med mig Peter Esse. Och denna gången så är det bara ett monogamt förhållande helt enkelt. Inga andra, det är jag och Kristoffer Gullin.
Hallå Peter, hur är läget?
Ja, men det är ju alldeles strålande att sitta i min studio och redigera faktiskt en film om Ford Explorer som ju vi har tittat på båda två.
Ja visst, jag har ju hunnit släppa min vid det här laget. Vi kommer garanterat prata om den senare här i videon, i podden.
Liten vattendelarbil kan man säga. Ja, just det, i videon, ja. Men vi sitter och tittar på varandra här nu och jag ser ju mitt norra öga... Vi skådar här att du sitter i bilen igen.
Jag sitter i bilen igen, det är helt korrekt. Jag har blivit hemlös. Nej då, så illa är det inte. Jag är i Umeå av alla ställen just nu faktiskt.
Oj, oj, det är ju jättelångt ifrån Malmö.
Det är helt korrekt Peter, det är helt korrekt. Det är omkring 65 mil från Stockholm lärde jag mig igår. Jag... är ute på en liten så här Norrlandsexpedition eller vad man ska kalla det. Det får ju säkert du också kommentarer om hur att man inte kan köra elbil i Norrland och allt möjligt. Så jag tänkte att men varför inte åka lite norrut ett par dagar och då sova i bilen. Så att jag har precis vaknat upp från min första natt här i bilen och tänkte väl efter poddavsnittet här fortsätta norrut.
Jag har så mycket frågor. Hur går det till då? Du sover i Teslan?
Ja, det är korrekt. Tesla Model Y, Standard Range. Den har ju ett campingläge så det är ju otroligt enkelt att campa i en Tesla. Det den gör när man slår igång campingläget är att den slår av alla liksom drivfunktioner som får bilen att köra framåt. Men den låter värmen vara på, eller klimatet beroende på om det är kallt eller varmt ute. Och den stänger också av larmet så att du kan ju låsa bilen och fortfarande liksom röra på dig här inne och det.
Men har du någon madrass då där bak och fäller sätena eller?
Ja, jag fäller sätena, ryggstolen liksom, så att det blir ju inte riktigt platt. Det är ju det som är det mest irriterande. Utan ryggstöden...
Det är som att sova i en dålig bäddsoffa liksom som inte...
Ja, men lite så. Och det kom jag på lite för sent. Men jag gjorde ju det här fast med en Model 3 förra året. Fast då åkte jag bara till Ljungdalen tror jag. Och sov en natt. Då tog jag ju ur sittdynorna i baksätet. Så att det gick att fälla helt platt. Men det glömde jag bort den här gången. Så att då får jag sova med lite uppåthöjt i där.
Kan man ta bort dem alltså?
Det är förvånansvärt enkelt. Det är bara några clips och sen så någon kabel för sätesvärme och sådana saker. Så är det klart. Men det jag upptäckte var ju liksom att med den här sluttningen som blir nu så... vaknade jag mitt i natten av att jag hade glidit ner och då kunde jag inte längre sträcka ut hela mig själv liksom. Så att då fick man liksom krypa upp där igen.
Men hur, vad parkerar du liksom? Jag tänker så här med att gå på toa och sådana saker liksom. Det är Circle K inte öppet dygnet runt liksom.
Nej men precis. Jag kom ju till Umeå ganska sent igår kväll. Stannade och laddade på deras Tesla Supercharger här. Och det är vid Ikea där det är jättemycket parkeringar. Och så tänkte jag att ja, men här funkar det väl. Men då står det ju skyltar överallt verkligen att mellan de här tiderna då får ingen vara här och det är parkering bla bla bla. Så att jaha, okej. Men då började jag hitta någon annan ställe att ställa mig på. Och det slutade med att jag hittade någon idrottshall här som hade en betalparkering dygnet runt. Som man kunde stå vid. Så att jag betalade väl 12 kronor eller något för de timmar jag stod där. Och kampade där helt enkelt.
Det är ju alla, det är säkert alla campervans, den här trenden som fått parkeringsägare att sätta ut de här skyltarna. Sen kan man ju argumentera att är det verkligen bästa sättet att parkeringsplatser, det tar ju rätt mycket plats och det finns ju några sådana här 5 parkeringsplatser per bil eller någonting. Och är det liksom bästa resurs att helt stänga av det på natten, kanske hade de kunnat användas till någonting annat då, till exempelvis stå och kampa med sin Tesla.
Jag vet inte hur vanligt det är att man är och kampar så här. Jag skulle gissa på att det är betydligt vanligare än vad vi tror. Men jag upplever att nu när man är i situationen, då är det ganska svårt att hitta liksom en parkering och stanna på. Liksom, där alla är glada och nöjda liksom, och det är helt okej. Okay. Så att, vi får väl se. Jag vet inte vad nästa stopp blir, så att, det får väl vara lite så här, se vad som händer helt enkelt.
Ja, du får uppdatera på elbilsveckan.se, det här forumet tycker jag. Selfies när du ligger där och kollar på tv.
Ja. Det var någon på Instagram som tyckte att du skulle mysa med mig där i baksätet.
Ja, men det här var trevligt. Varmt om inget annat liksom.
Det är ju förvånansvärt bekvämt. Är det?
Ja, men jag tänker om man är 2.
Ja, då blir det nog desto varmare. Jag har ju massa prylar i bilen också. Ja. En tendens att släppa
ja,
på
har det
massa
också.
Saker. Så att, det är ju...
Ja. Helt poddutrustning.
Ja, men precis. Jag känner att jag ska fortsätta så här och podda i bilen. Då behöver jag köpa en resemick. Jag kan inte dra med mig ljudkort och liksom med stora mikrofonen så här hela tiden. Det tar en del plats.
Nej, just det, nu när du ska flytta till säg upp lägenheten och köpa en Model X så att du verkligen har mycket plats och sova och så lite i kök där. Det är så himla synd att dessa bilar inte stödjer bidirektionell laddning, det vill säga att vi bara hade kunnat koppla in någonting i 230 volts uttag. Jag är ju så korpulent så att när jag sover så blir det lite så här, lungorna trycks ihop och sånt, så då får man sova med en sån här ansiktsmask då som sköter det där så att det inte slutar andas mitt i natten. Och den är ju beroende av en viss effekt va?
Mm.
60 watt för att vara exakt. Och det är också lite synd att för det finns egentligen ingen anledning att det är lite så här, Teslan kunde erbjuda 230 volt så jag kunde koppla in den. Men den här mackapären som bara använder 60 watt, den hade ju också kunnat bara gå via USB-C.
Ja, och då hade problemet varit löst.
Någon av de här kontakterna erbjuder 60 watt tror jag i Teslan i alla fall.
Ja, jag tror att jag inte är säker på vilken, men någon av dem är det. Och sen finns det ju ett 12-voltsuttag här bak som erbjuder 120.
Så att, just det.
Där går det ju alltid liksom att bara ta en adapter eller någonting sånt. Liksom.
Ja. För det är ju, säger någon, om det kan vara 12 volt till 230.
Det finns ju en sån adapter och jag har en sån här någonstans också i bilen.
Ja, det är lite, vad heter det, övernaturligt så att säga.
Nej, det är inget jag skulle vilja ge mitt liv på så att säga.
Nej, men det är ju viss problematik med sinuskurva och sådana saker. Men det som behövs här, alltså det som är lösningen då, är ju naturligtvis de här jättestora powerbanks. Mojängerna som har nästan hjul på sig som man drar runt som har flera olika typer av uttag då. Det har blivit rätt populärt nu att köpa sådana och jag har sett några sådana. Så det är klart att det finns ju en lösning där. Det enda jag är lite så här, det är ju just toalettbestyr och duscha och sådana saker liksom. Då för att det ska, om man ska vara ett längre tag, så är det ju får man ju gå liksom camping. Och då är det ju nästan så här, ja, då kan du på camping är nästan billigare att hyra ibland stugor än att hyra en parkering för att parkera sin och tälta på liksom, eller i sin Tesla så där.
Det kan det nog vara. Nu har jag klarat mig på mackar och sådana saker och än så länge och allt högre upp så kommer det ju bli också mer turist butiker och sådana saker. Så just toalett är jag inte orolig för. Det är väl som sagt det där med dusch. Den har jag inte riktigt listat ut. Om man bara ska gå äcklig. Eller om det faktiskt finns ett ställe att kanske ta in på hotell en natt. Liksom, så att man får fräscha upp sig. Vi får se. Ja, det finns massa kreativa idéer tror jag, för den här typen. Jag har sett att det finns flera appar för parkeringar och sådana saker också. Så.
Kan ju kolla på, vi intervjuade faktiskt här i för den här podden, denna podden, den heter Teknikveckan, så intervjuar vi A-Camps grundare. Och då är det ju, alltså boka en plats att campa på som inte är, ja det är fler campingar, men det är liksom hitta och boka ställplatser och camping, tältplatser och unika boende i Europa. 3000 värdar i 20 länder med 15 000 happy campers. Och då ska vi se här, då är du i Umeå alltså.
Yeah.
Och då har vi, ja titta, då kan du åka ut till Kvarkenfisk. 295 kronor per natt här då, vet du. Och så är det ute vid kusten här. Så kan man boka där. Och det är liksom en ställplats då för husbilar. Då. Sen har vi Festplatsen. 180 kronor här på Umeå. Nöjesgatan 10 i Vännäsby.
Se där.
Och alla de här, ja just det, är lite fint där liksom. Jo, klart. Ja, man kan grilla. Oh, där finns ett servicehus faktiskt också. Ska vi se, är det toalett? Ja, nej, det ser inte ut som
för 180 kronor du vill ha. Får du bara... Tänk på att jag betalade 12 i natt. Så att...
Ja, just det. Bjursholms camping hittar vi här. Och... Nej, men det finns lite sån saker. Det beror ju på lite, jag menar vissa nätter, det är ju så, man kan ju köra och vara lite äcklig så att säga. Och sova. Men sen så kan det vara skönt efter 3 dagar att ta någonstans, hitta någon camping och bara få duscha och ställa där sig för 295 spänn liksom en natt.
Ja, nej men absolut.
Det finns mycket roligt sätt att lösa det på. Nu är ju frågan då, skulle du vilja campa i en Ford Explorer?
Den gamla Ford Explorer som är stor är nog ganska trevlig med tanke på utrymme så. Men den nya, det är ju en liten ID4 och då börjar den nästan bli för liten för att campa i. Men den är stor och fyrkantig, så att förutom att den saknar helt campingläge då, 100% säker på det.
Just det, varför är du 100% säker på det?
För att Ford Explorer är egentligen en Volkswagen ID4 i ett annan klädsel och ID4 har ingen campingläge.
Nej, det är ju då så att Fords andra renodlade personbil, för de har ju stort, bra utbud, inte stort men bra i alla fall, av elektrifierade lite transportbilar och så vidare, som ju också är, som du får köra med vanlig B-körkort då, så, och både stora och små och varianter då för just persontrafik också av dessa bilar. Men det som vi känt Ford elbil är ju Ford Mustang Mach-E, en bil som du har ägt och haft och tyckt om, Kristoffer Glyn. Mm. Medan den var kanske lite dyr då.
Den var för dyr för vad man fick. Nu vet jag att jag har sett vissa leasingpriser där den har börjat gå ner i pris. Jag tycker personligen att det är en jättetrevlig bil och jag kan varmt rekommendera den till alla som är ute efter en rolig elbil. Men som sagt, när jag hade den och ja, den kostade, de tog för mycket betalt för den helt enkelt.
Mm. Och nu så ska vi då få en ren elbil till och det är Ford Explorer eller Volkswagen Explorer som du har skrivit här och Kristoffer i show notes. Jag blev lite förvirrad. Och det är ju ett samarbete runt den här MEB-plattformen och det är faktiskt inte den enda plattformen som de samarbetar med det här bolagen, men för det som vi nu ska prata om där så är det helt enkelt MEB och det betyder ju också att vi fick inte så mycket specifikationer, men det är ju så här, det finns bak driven och den finns fyrhjulsdriven. Bakhjulsdrivna har en dragvikt på 1000 kilo och fyrhjulsdrivna har en dragvikt på 1200 kilo. Det känner vi ju igen ifrån MEB och sådär. Yep. Så att det kommer ju vara, och vi kan ju anta att det är de här nya motorerna på 210 kilowatt.
I min video så gör jag en ganska stor grej av att man fortfarande inte berättar vilka specifikationer som finns och vilka specifikationer det handlar om. För är det så att de har fått Volkswagens gamla motorer, då behöver de ju inte ens lansera bilen. Det måste vara de nya.
Oj då. Nej, men det tror jag inte. Det vore ju jätteknasigt. Jag tror de nya motorerna är ju inte så att de är dyrare att tillverka eller någonting. Jag förväntar mig det. De insinuerar också att de kommer ha Alltså de log lite och sa att nej, men det är så här med effekt och laddeffekt och batteri och sådär. Så att nej, men det finns lite man kan göra sådär. Så insinuerade som att vi kommer få en högre, större batteri netto då. Än vad vi ser i Volkswagen-bilarna. Alltså det vill säga att man då på något sätt skulle kräma ut lite till då. Alltså minska bufferten eller någonting då. Vi får väl se där. Jag fick någon sån här känsla. Men så här, om vi backar ut ifrån bilens tekniska. Och så backar vi ut och så bara tittar vi på den. Den här röda Ford Explorer.
Visst är den snygg.
Visst är den snygg, Kristoffer Gullin.
Alltså, jag gillar den. Jag gillar den. Jag fick se den och bara, ja, det här, man ska ha en röd sån här. Jag vill ha, liksom. Kanske inte jag vill ha, men den var riktigt snygg. Den stod ut.
Det är ju mycket gemytlig storlek. Den är ju 11 cm kortare än ID4, men bortsett från det så är den ju den här mellan stora SUV:en som är så himla populärt segment. Och den känns riktigt suvig och proportionerlig. Och den gör sig otroligt bra på en uppfart i Mellansverige, ett lagom stort radhus där.
Det tror jag verkligen.
Den känns så himla resonabel, den här bilen. Den känns så resonabel. Den har ett bra bagagelucka som inte provocerar någon. Och dessutom har de ett insugsskydd som är typ det näst bästa jag någonsin har sett. För att alla insugsskydd i den här klassen är ju så himla värdelösa. Som ska ut och in och det är alltid vägen och det är fruktansvärt. Här har de liksom en nätt liten, väldigt tunn sak som dessutom följer med upp i rutan längst bak. Nästan som Mercedes EQS då för 1,5 miljoner. Det är så här, den är näst bästa. Mercedes EQS är det bästa. Så, det är liksom där livet består av att hämta och lämna ungar på förskolan och skolan och allt vad det kan vara och packa saker i bagageluckan. Så är insynsskydd inte att förringa den egenskapen. Så där blev jag väldigt positiv.
Jag måste vara ärlig, jag missade den. Jag hade så väldigt lite tid med bilen så insynsskyddet. Men tunn och följer med luckan upp, var den lite sladdrig också då? Liksom?
Ja, den är...
Då är det ju antagligen den som sitter i Mustang Mach-E. Jag var inte jätteimponerad. Det finns clips där som lossnar hela tiden.
Okej, den är nog identisk.
99% av 100.
Okej, oj. Alltså de uppe i, vadå, uppe i den bak...
Ja, den hänger med två den clips hänger med de två längst fram och sen är det något tygsnöre i bak.
Ja.
De där klipsen, den har en tendens att lossna därifrån jämnt. Jaha. Och gå väldigt lätt sönder också.
Ja, att den går sönder, den kan jag tänka mig.
Så flera på Mach-E-forum som hade liksom behövt limma dem där och det för att Ford ville ha massa pengar. Det är ju jättesmidigt insynsskydd, men man hade kunnat byggt det lite mer hållbart.
Det kändes rätt robust faktiskt där, alltså de som är ut mot mig då. Det kändes rätt robust. Vi får väl se helt enkelt. Jag får ta som långtidstest just på insynsskydd. Alltså jag hade velat göra en YouTube-kanal bara om insynsskydd. Kan jag säga. Det är liksom det och kaffemugshållare som är det är liksom de viktigaste delarna i bilen.
Jag tänker inte konkurrera med dig.
Nej, du tänker inte det. Kaffemugshållare kan väl du ta, tänker jag. Det är ju en av dina gebit mer kanske. Din engagemang i Polestars. Brist på det.
Ja, men där blev jag irriterad. Just nu sitter jag med en kaffe, vatten och en drickyoghurt.
Ja, jag säger det. Det är så här.
Hade jag varit en Polestar, hade jag suttit i en Polestar, då hade jag inte fått plats med allting som jag har här nu.
Nej, det är så TikTok liksom kanal bara för det. I vilket fall som helst så är den... Jag får lite så här vibbar av Land Rover. Är det i Wocken där som har lite så här samma nos lite. Det är typiskt. Ja, det är en sån här typisk grej. Om du tar dem framför varandra och så tittar man på bilden och säger nej, men så jävla lika är de inte. Men just den här sinnesbilden av hur den fronten är. Så den är väldigt trubbig och proportionell och så vidare. Baksätet då är ju i princip identiskt med ID4. Jag vet inte riktigt var de här 11 cm har tagits från. Det är väl identiskt hjulhus också då. Bredden emellan. Och det är ju lite så här, jag har ju lite trångt att sitta bakom mig, men om man sätter stolen som normala människor så är det gott med utrymme. Plasten där bak, både i dörrarna och, alltså inte dörrarna men på insidan, och framförallt de bakre sidan av mittkonsolen, alltså det vi ser som passagerare, det kändes lite Ford Mondeo 2009 där liksom, år 2009.
Ja, jag vet att jag när jag spelade in min video om det där, så satt jag i soffan där och så bara, men det här kändes ju riktigt trevligt och bra. Och sen så la jag handen på dörren och så bara, oh, jag tar tillbaka allt.
Just det. Vad är motsatsen till allt är förlåtet? Det är så här, nej, allt är liksom, det är straff på det. Nej, men det var ju, där har de ju verkligen, de måste ju ha rest land och rike runt för att hitta den absolut mest hårplastiga känslan. Det bara, nej, det här, grabbar och tjejer, det här är för bra. Den här bilen, den är inte i rätt segment. Vi måste hitta ännu hårdplastbräcklig med lite. Det är så fascinerande att det fortfarande går att hitta den här liksom hårplasten från tidigt 2000-tal. Liksom. Det är så här, jag är så fascinerad. Men, och sen har de enorma dörrhandtag. Nu gillar jag ju rejäla dörrhandtag istället för de här allting, olika varianter som är inom, som går in i bilen. Och det är liksom oskönare efter den ena handtaget. Men och här är rejäla handtag, vi bara drar ut precis som vanligt. Men det är klart. Aerodynamiken kanske inte är liksom full fokus på den här bilen. Men hur kändes det att sitta där fram, tyckte du?
Jag tyckte att det var helt okej. Jag gillade de där sätena. Eller stolarna och fåtöljerna. Eller fåtöljer i toy. Men jag tyckte om dem. De var ju det här rutmönstrade för att det ska se lite lyxigt ut. Och det köper jag kanske inte. Men alltså, jag tyckte att det var sköna stolar.
Hur känner du sen när du tittar på den här skärmen som är då inte horisontal utan vertikalt stående?
Eftersom jag tidigare har haft en Mach-E så kände jag att ja, men det här blir bättre än vad Mach-E hade. Jag upplevde mjukvaran som trevlig faktiskt. Jag vet inte om det är dit du är på väg, men vi kanske tycker olika.
Nej, jag har väl inga jättepremisser när det kommer till det. Jag har ingen erfarenhet av Mach-E, utan det är ju liksom, ja, lite hur jag upplevde skärmen som, vad ska man säga, det är så lite så här, det handlar ju om förväntningar. Jag upplevde väl liksom gränssnittet, och faktiskt det var rapsystem, och det är ju bra. Det är ju de nya Volkswagen också. Grafiken var lite så, men grafiken var Ford. Den matchar den hårda plasten. Men det var ju väldigt tydligt vad vi skulle göra för att göra det vi skulle.
Det är väldigt stort och liksom tydligt, skulle jag säga. Det har jag faktiskt gett mycket cred till Polestar om. Att de har väldigt stora inställningar i sin mjukvara som gör det väldigt enkelt att se även när man kör. Inte som Volvo som tajtar ner allting och gör allting svårläst, utan Polestar har ju blåst upp det, och här upplever jag också att man har blåst upp det lite större än vad det kanske behöver vara för att det ska vara enklare att liksom navigera när man kör framförallt. Och det uppskattar jag.
Sen inga övriga referenser till Polestar kan man säga, för det ser ut som ett barn ska hitta det, och det är lite skeuomorfism, och det är lite, alltså det vill säga att det ska se ut lite som någonting annat än dator.
Det var någon som sa något om att det kanske är en treåring skulle kunna navigera, och det tycker jag är positiv sak. Ja. Just för att det ska inte vara så komplicerat och avancerat.
Ja, precis. Sen är det ju hem där vi ser på första då. Då är det ju faktiskt också lite så som folk frågar när det ser likadant ut. Och då att det är vertikalt istället för horisontalt. Men då har vi navigatorn. Ganska tydlig och bra karta, skulle jag säga. Mer detaljrik fick jag upplevelse än för Volkswagen. Och sen så har vi en sån här mediapanel under då. Som istället har varit på höger på MEB. Och sen så har vi media, och sen så var det någonting till. Sådär. Däremot så har vi, det fanns inga tecken på någon som helst App Store, ingen Spotify, ingenting sådana saker. Utan det är CarPlay och Android Auto som gäller.
Jag frågade också om tredjepartsappar och det var väl inte någonting som man ville säga någonting om. Det var mer nekande än jakande där. Så att det är tveksamt om vi får det också.
Ja, får man säga. Den har ju förvaring som är nästan Tesla-klass på djupet där i mittkonsolen. Jag testar faktiskt, hela min dator får plats där nere. Man kan välja lite vad man vill ha för, om vi vill ha de här är modulerbara då, så vi kan ha bort mugghållarna och sätta en annan konsol där om vi så vill egentligen. Så det är väl klart att man måste alltid ha mugghållare egentligen. Induktionsladdning enligt samma då som Volkswagen, det vill säga man lägger dem snett neråt där, dock framåt i detta fallet. Och sen så är det ju den här lilla roliga grejen då, att skärmen kan vi trycka på en liten knapp, och sen kan vi, istället för att den lutar då med nederkanten mot oss, så kan vi sätta den helt plant framåt, och då får vi då en förvaring bakom där, och den går då och att gömma lite viktiga saker där och sådär. det kanske är så på alla bilar, bara att jag inte har fattat det. Men den här läsbelysningen där bak, där kunde vi trycka touch en gång och sen kunde vi hålla inne då, så dimmade vi den där. Jag vet inte om det går att dimma belysning i andra bilar.
Nej, ingen aning om, jag har inte testat.
Nej, på tal om belysning så är det ju lite så att om du vill ha lite LED-fest då, massvis med RGB-disco, så är det tillägg, och även panoramatak är tillägg, och panoramatak går bara att köpa ihop med premiumpaket, och de finns alltså Explorer Standard och Explorer Premium. Inga priser klara. Panoramatak går bara då med premium. Vill vi ha, vi går och köpa till elektroniskt manövrerbar baklucka, det ingår i premium, men det går att köpa till standard, och då finns det också det här lilla, jag kommer inte ihåg vad det paketet hette, men det paketet gjorde då att vi kunde få lite bättre stolar och lite ledbelysning och så vidare. Jag är inte exakt säker på detaljerna, jag kan få lite fel på paketet här, men det var i alla fall två huvudprodukter då, standard och premium, och sen så på premium framförallt det, så kunde gick och köpa till panoramatak. Och att jag funderat att man gjort det just på premium, funderar lite om jag fick sån här, men varför, alltså, vad är det som är speciellt med panoramatak? Då drömde jag lite om att det var den här Volkswagens, där du kan välja om det ska vara solid eller transparent. Men det var inget de nämnde.
Nej.
Så det vet jag inte. Och det var det väl säkert inte då. Tyvärr så har du ingen panoramatak på den här bilen då. Som vi testade. Och jag kan ju inte jobba utan panoramatak. För jag vill ju gärna sätta... Ja, det är ju samma sak på dig. Vill ju gärna sätta kamerorna i taket då. För att kunna filma då mer. Men i detta fallet då så fick jag... jag monterade faktiskt ner ljusstativen och använde dem som... stativ till kameran istället.
Du hade mer tid än mig, märker jag. Du hade 20-25 minuter med bilen eller något sånt.
Ja, precis. Nej, men jag var lite strategiskt där faktiskt. Jag bytte till sista tiden där, och sen så fick de sitta där och vänta på mig helt enkelt. Så jag sprang runt där. Jag var där i 3 timmar.
Jobbiga kreatörer, vet du.
Ja, men så här, lagom det var slut också, så började då PR-kontakten som heter Kristoffer då. Han började insinuera och började ställa frågor om TikTok och strategin runt där, va? Så då var jag fattade vinken, va? Så jag bad honom, ja, men här har du mobiltelefonen då. Så jag lyckades spela in två shorts då, TikTok, om just förvaringen där. Så det kommer här nu. Som ni, när ni lyssnar på detta, så ligger det ute på min TikTok också. Video om Ford Explorer finns i både på Elbilsmagasinet hos Kristoffer Glin och hos mig, Peter S.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Swimsuit? Check. Sunscreen? Check. Phone charger? Check. Don't forget to pack the 5-Hour Energy. It fits great in a pocket or carry-on, and the alert feeling will help you arrive ready for anything. Now get 20% off when you use code 5HETRAVEL at 5HourEnergy.com. Expires April 30th. One-time use only. Not valid with other discounts. Remember, visit 5HourEnergy.com and use code 5HETRAVEL to save 20%.
Från Volkswagen-teknik till mer Volkswagen-teknik. Det är ju så att Volkswagen har nu då officiellt dragit igång vehicle-to-grid-stöd här på sina bilar. Och det gör man ihop med det här projektet som har gjorts då i Hudiksvall, eller pågår i Hudiksvall, på en bostadsrättsförening, och den heter Stenberg. Och det är helt enkelt så att det krävs en Volkswagen ID-bil med 77 kWh batteri, vilket betyder att det är ID4 och ID5. Finns ju i teorin också nya ID3, men den finns ju bara med två säten där bak med det stora batteriet. Och jag har svårt att tro att det någonsin har sålts någon sån i Sverige. Bilarna måste ha minst mjukvara 3.5. Och de här mojängerna som stoppar, som laddar bilen och då drar ström ifrån bilen, är också ett krav då som har satts upp på den här bostadsrättsföreningen. Och då är det dessa laddare då, får vi säga, inte laddboxar, i matten skickar ju ström förbi då likriktaren i bilen rakt in i batteriet. Och det är från Hager Energy. Och det här är spännande då, för då handlar det alltså om att Jag är lite osäker på liksom, just på den här bostadsrättsföreningen då. Vad är det som, för ofta om du vill ha dubbelriktad laddning är det ju för att du vill använda batteriet som husbatteri. Så det finns ju mycket att förtälja runt hur man kan göra i en bostadsrättsförening och så. Och vad och hur och när och varför. Men att ha det hemma på uppfarten är ju lite häftigt då, istället för ett husbatteri. Och då kan du helt enkelt välja att ladda bilen när det är som billigast. Och sen så kan du använda bilen som husbatteri då när det är lite dyrare el och hålla på sådär. Det finns ju lite saker med dessa bilar som gör att du kan till exempel inte göra det här hur många gånger som helst. Utan på Volkswagens håll så har man hela koncernen då, så är det antingen 10 000 kWh eller 4 000 timmar. Jag var och provade detta på Cupra Born och Wallbox Quasar 2 på en mässa, sen har jag inte hört så mycket. Samtidigt så har ju Polestar kommit dra igång sitt projekt med Göteborgs Energi och ett gäng Polestar-anställda med sina Polestar 3-or här nu som snart kommer börja tillverkas. I och med den här starten då så är det ju mycket spännande saker som händer. Framförallt så är det ju också då att vi har två spår. Ena är Volkswagen-koncernen med sina DC-laddare. Vi har då Volvo, Polestar och även Kia som kommer göra det här via AC. Vi får väl se vilken teknik som kommer vinna på detta. Jag är svårt att tro att vi kommer ha båda och sådär. Att så här, ja men vissa, har du, för är det så här, har du den bilen och vill ha dubbelriktat, då ska du ha en DC-laddare för 50 000 som då även fungerar som växelriktare. Alltså det är ganska stora balonser det, och jag har fläktar och låter och så. Och sen då, men har du en annan bil, exempelvis en Volvo eller Kia eller Polestar eller andra, ja men då räcker det med att du har inte vilken riktigt laddbox som helst, för de måste stödja vissa protokoll och sådana saker ju.
Men det är mer normalt prissatt.
Ja men det är ju helt normala laddboxar då, även om inte de absolut billigaste här nu stödjer det. Men till exempel Easy gör det bland annat då, och det är ju lite med det här ISO 1518 då som många pratar om, att men bara för man har ISO 1518 har du helt plötsligt inte bara möjlighet att dra ström ifrån från bilen in till ett hus. För här har vi ju ett problem då, att när vi då omvandlar ström, alltså likström in i huset och sen kanske ut på nätet då, alltså vehicle to grid, då så måste du ha en växelriktare för att göra det då. I DC-fallet så är ju då växelriktaren själva laddboxen. Det är ju det som är hela poängen. Och den är ju certifierad och klar med de här nätkoderna som finns då i olika länder, vid olika nätägare då. Och den sitter ju där på huset, den flyttar ju aldrig. Men om du istället gör det via AC, då finns ju, då är den växelriktaren i bilen istället. Bilar tenderar ju till att röra på sig. Och de kan ju röra sig mellan nätägare och de kan röra sig mellan länder också. Och visserligen så kanske det kanske inte är så att du håller på att ja, men nu ska liksom min bil, nu ska jag köra till grannen här. Och, nej, det kan vara dåligt exempel. Men nu ska jag köra till svärmor här eller svärfar. Och jag måste givetvis naturligtvis använda bilen som husbatteri hos dem. Alltså det scenariot kanske inte finns. Men varför inte om du nu har en bil och så har du en sommarstuga någonstans som dessutom är off-grid. Och är den off-grid så behöver du ju naturligtvis inte kanske uppkopplad på nätet. Men det kan ju vara så att du vill off-grida den istället. Men sen att du även uppkopplar på nätet där, så får vi ihop den problematiken då. Min poäng är i alla fall att om du flyttar den här bilen till ett annat nät, då måste ju den också vara godkänd som växelriktare i det nätet där. Och allas, och där får man ju säga att DC-frågan är ju, den är ju mer utredd. Den finns ju. Det är ju bara att, jag menar, uppenbarligen så går det ju. Och jag har provat detta innan, för att det finns dubbelriktad laddning i ett scenario. Det är om du hade Wallbox Quasar, Chademo laddbox och sen Nissan Leaf. Den har ju stött dubbelriktad laddning sen istiden i princip liksom. Och sådär. Och jag har provat det också. Och det är lite häftigt. Du sitter där i Wallbox-appen, och Wallbox-appen tidigare har varit ganska enkelt gränssnitt där du då liksom kunde öka antal ampere. Och då fick du en liksom ökad spänning då fram upp till 11 kilowatt exempelvis. Men så kanske det minskar då till, alltså från 16 till 10 ampere, och då fick du liksom lite lägre effekt då naturligtvis då. Men då kunde i den här Wallbox Quasar, då kunde du alltså minska till minus istället. Och då ändrades då så att du skickade in då ström i huset. Sen är det ju så att det är inte riktigt, allting här ska ske via automatik och så, beroende på vad du har för behov. Så det är inte så att du ska sitta och göra det manuellt och så. Men det var ett litet ögonblick där man hörde änglakören i bakgrunden.
Du som är lite mer insatt i det här än vad jag är. Vi har ju AC-laddning, eller vi har ju via AC och vi har via DC. Och AC, då sköter bilen omvandlingen och jag kan köpa en laddbox för normalpris. Versus DC så sköter laddboxen det och då måste jag köpa en laddbox för 50 000 kronor. Vad är fördelen med att gå DC-vägen? Liksom? För att just nu så hör jag bara att det kostar mycket, mycket mer pengar för mig som kund eller för mig som konsument.
Det finns ju vissa teser då att vi inte kommer ha någon AC-laddning i bilarna, utan det kommer bara vara DC-laddning. Det vill säga att bilarna kommer inte ha någon likriktare, just för det i alla fall då. Så väldigt mycket handlar om framtiden liksom.
Har du någonting med liksom hur mycket effekt du kan få ut?
Nej,
eller någonting,
nej.
Sånt?
Så även om du har DC-laddarna idag så har ju de hemmaladdarna. Det är ju ja, alltså ofta det är ju mer än 11 kilowatt då, men det är ju under 15. Så att nej då, du får inte mer effekt. Det sliter lite mindre på batterierna. Batterierna sliter du naturligtvis inte på. Men du har ju mindre komponenter då i och med att du frångår ombordladdaren. Så visst, det finns de som tror att vi bara kommer DC-ladda i framtiden. Men dig som konsumenter är skitsamma. Det enda anledningen är att du kan komma igång idag om du har en Volkswagen-bil.
Ja, det är ju väldigt specifikt.
Skämtar du eller?
Så ska man lägga ut 50 000 för det liksom. Ja, spontant känns det som att då kan man lika gärna vänta 2 år och så kör man på sin vanliga laddbox.
Ja, eller i alla fall att du kanske får byta ut din vanliga laddbox. Men det är inte 2 år där, utan vi pratar kanske tre år där vi håller på att testa nu. För när det kommer till AC-frågan så är ingenting löst. Alla svar när jag ställer frågor runt det här till Polestar, och jag har faktiskt gjort en intervju också som inte nödvändigtvis är ute när ni hör detta, men den kommer komma ut. Då är det ju så att de är jätteärliga med detta, Polestar Göteborgs Energi, som har det här projektet med Polestar-anställda som ska köra hem sina Polestar-bilar. Det börjar nu. Det finns inga svar. Utan dels måste man nätkoderna liksom på en global nivå bli samma. Alltså det ska räcka med att certifiera på ett nät. Sådär. Och då pratar vi inte nätverk, utan vi pratar elnät då, naturligtvis. Och så. Det är ju den stora frågan. Och sen så kanske det är 5-10 år innan vi börjar använda detta på riktigt hemma då. Så där är tidsperspektivet.
Okay.
Men striden och diskussionerna och samtalen om det här, det börjar nu.
För jag som konsument känner ju bara att det skulle vara mycket enklare om det bara gick via AC. För att det är ju mycket enklare att hantera en AC-laddare hemma på väggen än att behöva ha en DC-laddare.
Det är väl, jag tror du redan liksom har pinpointat huvudfrågan här faktiskt. Det tror jag. Jag tror att DC-spåret kommer att lägga sig.
Men det är kul att se att det är igång.
Sen ska ju sägas att AC-spåret gör ju också att, för det finns ju en anledning till varför det här bara finns i Volvo EX90 och Polestar 3 och inte i EX30 exempelvis. Sådär. Och där skapar det ju då problem kanske, för att om du då ska ha växelriktare för de sakerna, finns växelriktare för annat så att säga. Men ska du ha växelriktare för de sakerna så är det klart att det är ganska... Alltså det kostar 50 000 på väggen. Den är inte så mycket billigare att ha i bilen antagligen.
Nej, det är förvisso sant. Man betalar det när man köper bilen.
Men i slutändan så handlar det om enkelhet. Och det är svårt att tro att vi kommer ha så stora balanser. För det där är också en sån här grej. Teknik minskar ju storlek då över tid. Men när det kommer till fysiken och värmen och vad som, när saker omvandlas, energi och sånt där. Den är konstant den liksom. Fläktarna är konstanta på det, kan man ju säga. Innan vi går vidare och fortsätter rapportera om NEFS och EV Elektra-affären och alla dess turer, så ska vi ha en snabb laddnyhet. Det är nämligen så att idag, när ni lyssnar på detta, måndag, så invigs en ny laddstation i Skillingaryd. Det är alltså ut med E4 söder om Jönköping, mellan Värnamo och Jönköping. Företaget heter Nima Energi och det är 400 kW på dessa. De kommer bara satsa på 400 kW och 300 kW laddare då. Och det är via Alpitronic. Så det är samma som UKQ8 okay. och Circle K använder. Och börjar bli allt mer populära på sina håll då. Även Recharge och Incharge har det. Och mer har det och så. Och det är de här som har en skärm och så är det knappar. Fyra knappar på undersidan. 4,50 kronor per kilowattimme och endast kortbetalning. Smack!
Skojar du med mig?
Jag skämtar inte om elbilsladdning.
Jag har varit helt stum där. Otroligt kul och bra. Jag hoppas verkligen att de kan hålla det också då. För då kan man ju säga tack och hej till Circle K, UKQ8. Om de inte också liksom sänker sina priser. Gud vad glad jag blev.
Ja, det var härligt.
Jag är ju av åsikten att 4-5 kronor för liksom publik snabbladdning. Det tycker jag är ett OK-pris. Jag tycker inte att det behöver ligga på 2 kronor. Bara för att det blåser. Utan det finns massa andra grejer runt omkring där som kostar pengar också. Däremot så kan jag känna att när vi börjar ta 6-7 kronor, då börjar det bli ganska mycket pengar. 4,50 och bara kortbetalning, det är ju i min bok så rätt det bara kan bli.
Det kan ju naturligtvis rent teoretiskt sett vara så att det även här går upp några kronor. Men då givet att de andra då också har gått upp några kronor. Så att i ett skräckscenario då där Circle K och Kuta måste gå upp till 8 spänn. Gud bevare den vindstilla dagen eller perioden. Då kan det ju säkert höjas. Men uppenbarligen så är ju strategin att ligga helt enkelt billigare, och det är rejält billigare än de andra. Och detta trots att de bygger ju så det jordbrinner. Vi pratar ju utbyggnad här på flera ställen. Bland annat Kristianstad är också igång här nu. Och där är det ett gäng av de här 400 kW-laddarna. De har så hög effekt på den sajten så man undrar ju vem, liksom, om de har byggt ett eget kärnkraftverk där under jorden.
Det vore lite intressant att prata med dem och fråga liksom hur det funkar och hur tanken går där. Ja. För att i Skillingaryd där, det var väl rätt 6 uttag eller något sånt. Och alla har väl inte 400 kW liksom.
Ja, det är 400 kW eller 300 kW.
Ja. Okej.
Okay. Det är och effekt därefter in då liksom, så att det är den effektavgiften om alla laddar samtidigt en hel timme där, den är ju fruktansvärd.
Är det tanken att det ska vara mycket för tung trafik också då? För jag vet i Skillingaryd, ja, när jag var där så fanns det ju det var ju väldigt gott om plats.
De har ju så mycket chans där. Jag har faktiskt varit och hjälpt dem lite. Så. På konsultbasis. Jättelite bara. Lite hur man som slutkund ska tänka och så vidare. Just den här enkelheten då. Så att jag har ingen insikt i så. Men däremot så är det ju så. Ja, det är ju tung trafik som de satsar på. Om vi utgår från Kristianstad då så är det ju, var det 8 stycken laddpunkter då för tung trafik. Och sen skulle de ha 16 laddpunkter för persontrafik precis bredvid då. Så det är ju stora platser, hög effekt, enormt hög effekt. Och, så, och allting ligger då längs motorvägarna då. Så Skillingaryd var ju E4. Och sen så har vi Munkedal då, norr om Göteborg, längs E6. Och här i Kristianstad då, där jag var och kollade, där, det är ju längs E22 då, mellan exempelvis Malmö och Karlskrona, om man skulle vilja köra dit för blåsten eller vad det kan vara man vill se där. Och då passar det jättebra att stanna där. Och det kommer faktiskt också alltså, flera platser i Stockholm. Vi pratar 16 laddare med 300 kW effekt på Valhallavägen. Men också till exempel Malmö vid Coop Sallerupsvägen, för er som har lokalkännedom, också en hel massa balonser. Jag förhörde inte dem exakt om det är dedikerad effekt på till, alltså att det räcker till exempelvis Kristianstad 400 kW på alla laddare konstant. Men effekten in är enorm. Det är inte liksom som typ där du har 40 Tesla-laddare och sen så har du, alltså laddpunkter då, och sen så har du någonstans mellan 2-3 megawatt som ju då, om alla upptagningar går ju laddningen ner till 50 kilowatt, och så är det då inte här. Utbyggnadsplaner, det är hög effekt, det är lite för bra för att vara sant just nu, så vi det är mycket bidrag från Naturvårdsverket där, kan man ju anta. Jättekul faktiskt. Och igen, liksom, det är verkligen sådär. Ja, de pratar om sin app. Men det som den appen används till är att aktivera AutoCharge. Som också de stödjer då. Härliga tider.
Oh. Alltså, ja, jag är nog beredd att hålla med dig. Just nu så låter det för bra för att vara sant. Vi får helt enkelt se. Jag ser här att de planerar 50 snabbladdare på 300 kW liksom, i Stockholm bara. Och då är Stockholm innerstad bland annat. Dag Hammarskjöldsväg skulle vara först upp här. Det är liksom, de verkar få till saker som ingen annan har fått till än så länge.
De verkar ha fått till saker som ingen annan har fått. Så att där är det. Men finns,
men det är jättekul.
De har framförallt som jag solcell och vindkraft och sånt, så det är verkligen industri så där, de kan sina grejer, hoppas jag. Det är kul att se. De är snygga. Lite militärgröna kan man säga, är de. Alltså jättesnygga. Ser jätteproffsigt ut alltihopa.
Får vi åka och titta på någon gång?
Ja, det får vi göra. Vad som inte riktigt lika proffsigt då är ju vad som har hänt med Nefs och hela den här affären, EV Elektra-affären. Och vi har då en uppföljning på detta, för att man kan väl säga att vi då här i podden var ju först ut med att... Nej, vi var faktiskt inte först ut. Det var faktiskt Marcus på Marcus och Manuelas Saab Channel, MM Saab Channel, med sina 5210 prenumeranter som... Redan dag ett tog upp det här att det kändes lite fishy, men så det ska vi ge dem. Men i övrigt där så har det här spridit sig, det som jag var och kollade på då, och vi tog upp förra podden. Och det här går ju bara neråt snabbt. Det finns de som fortfarande tror på det här, men vi måste prata lite om det. När det enda positiva är okända faktorer som man hoppas på, då är vi farligt ute. Om vi backar tillbaka så var det ju så här att Jihad Mohammed på EV Elektra lovade att köpa tillbaka fabriken, återanställa alla och börja leverera bilar till sommaren. Här nu då när han köpte NEFS-bilarna, Emily GT och Pons-projektet som är självkörande taxi. I verkligheten då så är ju inte fabriken till salu. De gamla anställda har ju förhoppningsvis, och i de flesta fall, nya jobb. Och det tar erfarna biltillverkare flera år att ta fram en produktionsbil. Och här säger han Mohammed att det ska ske då redan till sommaren. Och han säger själv efter då han fått frågor att han kan ingenting om bilar överhuvudtaget. Han kan inte ens hålla en skruvmejsel, utan det kommer då lösa sig med de anställda. Och det är ju då dessa anställda då som i de flesta fall jobbar på andra företag. Exempelvis Polestar i Trollhättan. Dessutom utan att låna en krona, för att i en intervju med Automotorsport säger Jihad Mohammed att det är emot hans religion att låna pengar. Helt enkelt, han är muslim. Om vi då leker med tanken att det stämmer att han har massa kompisar med mycket pengar. Och han har också räknat ut själv då i samma intervju att investering kommer inte kosta honom några pengar. Utan han kommer börja tjäna pengar så fort produktionen startar. Alltså om vi leker med den tanken att det är så ovanstående parametrar är så orimliga att det övergår mitt förstånd att någon överhuvudtaget fortfarande hoppas på att det här ska gå vägen. Det finns ingen möjlighet att återstarta en fabrik som dessutom inte är till salu. Återanställa medarbetare som redan har jobb. Och dessutom göra detta utan att låna en miljarder. Och dessutom ska detta ske på ett halvår. Jag var på kollade på Volkswagen GT nu, som ID GT Concept, som är ju en variant av Volkswagen ID2-konceptet som de visar upp nu då. Och vi pratar ju lansering här 2026.
Oj, så pass sent.
Och detta är på färdiga plattformar, och det finns ingen rimlighet så. Och då är det alltså de okända parametrarna som är det positiva. Att det kanske finns något där ute som kommer lösa det här. Alltså i normala fall så är ju budgetar och planer av varierande kvalitet visserligen baserat på det vi vet. Och sedan så är de okända parametrarna det som kommer utifrån, det som sätter käpparna i hjulet. Här är det tvärtom. Och till detta då finns en historik av oärlighet. Efter senaste podden blev det då känt att hela den här EVNOW-kryptohistoriken som de försökte sälja då med hjälp av bilar som ju inte var riktiga elbilar. Det var då i samarbete med numera häktad svensk person som är misstänkt för ekobrott. Till Dagens Industri så var det en expert på just denna typ av bedrägerier som sa det här liksom, man skriver in alla bockar, checkar alla bockar liksom. Det var så här, det var ett A hur bedrägeri går till då, i dessa sammanhang. Här då, så fort så här, allting så det händer, liksom, för det kommer ju nya förklaringar hela tiden på nya frågor då, sådär. Och här är då förklaringen till en tidning som berättar då Gerhard att han blivit utnyttjad. Till Teknikens Värld så uttrycker han sig lite annorlunda i en artikel. Citat, om jag hittar saker på din bror, din blors broder, kan jag då anklaga dig? Frågetecken. Det är många som letar efter skit på mig, men de kommer inte hitta något. Så är det bara. Det finns positiva människor, det finns negativa människor. Va? Okej. Okay. Det är mycket så här blodsbröd. Alltså det är mycket sådana här bombastiska ord liksom.
Han har också kommit med många, alltså helt anklagelser helt ut i luften på journalister som granskar honom och berättar hur dumma huvud de är och rasister och allt möjligt, och det blir liksom inte seriöst. Han vill att man ska ta honom för vad han säger och inte vad han har gjort tidigare. Eftersom han inte har byggt några bilar så kan man ju liksom inte gå på historiken. Och det är ju liksom steg ett alltid, kolla vad man har gjort och inte bara vad man säger.
Exakt.
Han vill att det ska vara tvärtom.
Sen är det ju så här, det här rasistkortet då som sträcktes upp nästan omedelbart. Den enda personen jag har hört i det här, i alla intervjuer och allt runt det här, den enda personen som har pratat om ursprung, det är han själv. Redan på scen så tror jag han nämnde det fyra gånger om ursprung, och det var allt att han firar jul trots att han är arab, och det var, och sen var det så här mycket det här att i intervjun med tidningen Elbilen Karl så var men kallar mig Joe för att ni är rädda liksom för mitt namn och så vidare. Vet, han dras till det där hela tiden utan att någon annan överhuvudtaget har nämnt det då. I vilket fall som helst så brukar man ju säga det här att en gång är ingen gång, brukar man ju säga. Men det här är ju inte den enda oärligheten, för allting, så EV Elektra presenterades som en elbilstillverkare från Kanada. Jag var liksom där på scen och hörde det. Om det fanns det absolut ingen otydlighet. Det presenterades inte som en liten stat upp i Beirut som beställt bodykit-delar på internet och drivlinor och batteri från annat håll. Och sen sätter ihop det och påstår att det är egna bilar. Trelleborgs lokaltidning TTELA skrev så sent som i fredags att det har varit kontakt med då K1 som där det här bodykittet kom ifrån, och pratar om en Peter Bennes som säger att citat, EV Elektra köpte delar för att bygga K1 Attack. De gjorde några mindre förändringar och visade upp bilen som sin egen under deras egna varumärke. EV Elektra är inte en del av K1 och det är inte våra affärspartner. K1 tar helt avstånd från EV Elektras aktiviteter och tillägger då att K1 tittar nu på juridiska åtgärder. Och enligt källor till mig då så är inte den här bilen körbar i någon längre sträcka, och den går liksom inte särskilt snabbt och så. Man ser ju det på videorna också, att den kör ju där på en avspärrad väg sakta, och liksom trafiken runt omkring då på andra sidan vägen går mycket snabbare. Men sedan har vi ju den andra bilen här, och nu tror jag vi kommer liksom börja nå vägs ände här. För den andra bilen då är baserad på Detroit Electric SP01, och Det heter då i vissa sammanhang att Jihad Mohammed har fått designen på den här bilen efter då ett misslyckat samarbete med Detroit Electric. Där då företrädare för Detroit Electric påstår att Jihad aldrig har betalat de här 500 miljonerna som han skulle investera. Jihad säger i sin tur att det inte fanns något värde i bolaget och drog sig där ur. Vi kan ju då konstatera att EV Electra har kvar pressmeddelandet på sin webbsida. Det har ju då inte Detroit Electric. Och jag har faktiskt pratat då med grundaren, ägaren. Det är lite oklart där, för att det bolaget har ju kursat då på sina håll. Det finns lite olika dotterbolag och sådär. Men det är ju, han vill inte vara med. För han vill inte, översatt svensk citat här, han vill inte vara med i någon form av gyttjebrottning med Jihad Mohammed. Han vill bara glömma det här. Han vill inte bli smutsig, liksom smutsas ner när han ska starta om då. Men nu är det så här att det är inte designen som Jihad har kommit över. Han har faktiskt kommit över den här bilen. Och det är också den här bilen som syns i video på bilder. Och hur det gick till är inte nödvändigtvis helt legalt. Men mer om det nästa vecka.
Åh, så där kan du inte göra. Du sitter på så mycket information. Bara ge oss mer. Det är en otroligt spännande historia. Och du gör ett fantastiskt jobb, Peter. Dina videos uppskattas enormt. Dina reportage här i podden uppskattas enormt. Det är helt sjukt att Emily GT har dragits ner så här långt i smutsen.
Ja. Ja, det är väldigt tråkigt. Det är så himla tråkigt. Helt övertygad om att den bilen kommer att fraktas ner till Beirut och användas som någon form av marknadsföring på någon form av investeringsschema, eller vad vi ska kalla det. Så det om det är jag övertygad om. Och anledningen att jag inte förtäljer mer här nu, det är att reportaget är i görningen då än så länge. Jag sitter faktiskt fortfarande på all information här, men det är... tror att vi är på väg att få se ett slut på allt detta här när liksom allting läggs upp på bordet. Och där är vi ju klara veckans podd.
Ja.
Du ska dra vidare här nu till uppåt.
Ja, det ska jag. Jag har navigationen mot Nordkap och sen får vi se om jag tar mig dit eller om jag vänder tidigare. Men det är där navigationen pekar åt i alla fall. Det är
Nordkap,
pinsamt alltså. Bra av Tesla alltså, när man skriver in Nordkap i navigationen. Och den bara 5 sekunder senare, bara, här har du en rutt, alla laddstopp redo, bara klart, kör. Samtidigt som man ser så många andra biltillverkare som knappt hittat i lokala butiken. Liksom. Det är något annorlunda med att navigera i en Tesla.
Det får man ju säga, det finns en enkelhet. Vad som inte alltid så enkelt är att redigera den här podden, och det tackar vi Dennis Klarin för. Vi kan följa din resa här till Nordkap på Instagram då, framförallt kanske.
Ja, det har blivit lite bilder där.
Och sen så kommer det ju video därefter där på Elbilsmagasinet. Och mig hittar ni på Peter Esse på YouTube. Häng med oss också på Elbilsveckan, forumet här. Och så tackar vi för att ni lyssnade. Tänk också på att ni kan få reklamfri variant genom att prenumerera på Elbilsveckan Plus. Eller på Kristoffer Gullins nya Patreon-satsning.
Ja, det kan man också göra, ja. Mm. Patreon.com/elbilsmagasinet.
Det finns så många sätt, olika sätt att stödja. Så ha en bra vecka, så hörs vi nästa. Hej.
Hej på er.